Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Det här avsnittet är sponsrat av Estecare. Och Helena, hur ofta får vi frågan hur man egentligen kan få hjälp med gynekologiska problem digitalt? Podden är sponsrad av Estecare, vårt företag där man kan träffa specialister inom kvinnovård via digitala möten. Alltså vart man än befinner sig i landet.
Ja, den frågan får jag ju ofta, både från kollegor och från kvinnor runt omkring mig. Men går det verkligen att få gynhjälp digitalt? Och det är klart att innebär ditt problem att du behöver göra en gynundersökning, då ska man inte söka digitalt. Men det finns väldigt mycket som går att lösa genom att lyssna på kvinnan. Till exempel klimakteriebesvär, PMS, oregelbunden mens, rikliga blödningar, mensvärk, smärta vid samlag. Det finns jättemycket som vi kan hjälpa dig med genom att lyssna på vad du har att berätta och hur det är för dig och hur det har varit under en lång tid tillbaka.
Och när vi började utreda det här så visade det sig att kvinnovården är ju faktiskt väl lämpad för digital vård.
Ja, och det här upptäckte ju jag, för jag började ju jobba digitalt på mitt sjukhus där jag jobbade tidigare. Jag började jobba digitalt där under pandemin. Och då insåg jag, men oj vad det här är effektivt. Hur vi liksom kan ta hand om kvinnor på ett väldigt lätt sätt. Genom att sortera de patienter som inte behöver en fysisk undersökning. Att de då får träffa en läkare digitalt. Mm. Och det sparar ju också plats och tid för de kvinnor som faktiskt behöver en fysisk undersökning. Att träffa någon på plats. Och det här var ju våran tes från början, att det finns väldigt mycket att göra digitalt. Mm. Och den har ju bara bekräftats av alla de tusentals patienter vi har haft på Estecare.
Och det är ju mycket patienter som har problem med klimakteriet eller mensbesvär, eller för att inte tala om postpartum. Tänk vad skönt att kunna ta ett digitalt amningsrådgivningsmöte med en barnmorska hemma från soffan i ditt hem istället för att behöva resa någonstans för att få exakt samma hjälp egentligen.
Mm. Och jag kan tycka till och med ibland att det är bättre att ta det digitalt än fysiskt, av den anledningen att när man träffar någon digitalt, då är det vad kvinnan berättar som spelar någon roll. Det är inte vad jag ser när jag undersöker. För att PMS och klimakteriebesvär, det är ju vad berättar du för mig? Hur kan jag hjälpa dig? Och inte hur det ser ut vaginalt när jag gör en undersökning.
Mm.
Så att det digitala mötet tvingar liksom fokus på vad kvinnan berättar. Mm. Och det är jätteviktigt. Så ibland kan jag känna till och med att det blir ett bättre möte av att man ses digitalt. För att man har inte det här liksom hela tiden så att nu måste vi göra en gynundersökning. Vi hinner inte prata längre.
Mm. Ja, det är jättebra. Så att det du kan göra är att du kan ladda ner appen Estecare via App Store eller Google Play. Och så kan man enkelt boka ett möte där. Till och med imorgon kan det säkert finnas tid där.
Så vi ses i Estecare-appen. Välkomna!
Hej då!
Hej och välkomna till Gympodden. Idag ska vi prata om en ganska ovanlig diagnos, men som är väldigt allvarlig och som drabbar kvinnor som ofta har fått sitt första barn. Det handlar om postpartumpsykos. Man insjuknar ofta då i det närmsta månaden efter att man har fått sitt barn, och riskfaktorer är såklart att man har en psykiatrisk sjukdom i botten som bipolaritet eller schizofreni. Men en del insjuknar för första gången i en psykos efter sin första förlossning. Idag ska vi få träffa Tove som insjuknar i en psykos efter att hon har fått sitt första barn. Välkommen Tove Tallungs!
Tack så mycket.
Tack för att du vill komma hit till Gympodden och berätta din historia om när du blev sjuk i en postpartum psykos.
Ja, tack för att du bjöd in mig.
Vi har ju pratat lite innan här nu, och jag har förstått att det här är inte längre någonting som är känsligt för dig att prata om.
Nej, det är inte. Jag har pratat väldigt mycket om det, och jag pratar gärna om det. Så.
Och det har gått 5 år. Sen du blev sjuk.
Det stämmer.
Tog det lång tid för dig att kunna prata om det på ett så här öppet sätt som du gör idag?
Nej, men det gjorde det egentligen inte. Det hände liksom, egentligen redan när jag var inlagd. Så kände jag att de första dagarna så skämdes jag. Liksom, och sen kände jag att nej, men nu ska jag inte skämmas mer. Och sen så var det var egentligen som att liksom trycka på en knapp. Och jag hade väldigt svårt att sluta prata om det snarare. Jag pratade om det alltså hela tiden. Första kanske halvåret efteråt eller sådär. Så jag har pratat väldigt mycket om det.
Jag tror att det är en bra kran att prata om det. Det liksom lättar ju på den kanske sorgen eller skammen man bär på liksom, när man varit med om någonting, att få dela det. Men det är ju ändå väldigt svårt för många.
Ja, jo, alltså för mig var det nästan som att jag inte kunde låta bli att prata om det. Och ibland blev det kanske också lite tokigt att jag bara babblade ut om det när man knappt hunnit liksom säga hej. Men ändå i efterhand så kan jag vara glad att jag hade så himla stark... att jag så starkt ville prata om det, inte kunde sluta, för att det har nog ändå liksom långsiktigt varit hjälpande för mig att jag har fått prata om det så mycket, och att jag har fått se att de flesta reagerar på ett väldigt fint och stöttande sätt, att det inte är så hemligt och farligt som det kanske känns när man håller det hemligt helt enkelt.
Men kan inte du berätta lite om dig själv? Hur gammal är du?
Jag är 32 år. Jag är tvåbarnsmamma. Jag bor i Östergötland. Jag jobbar som ingenjör på en statlig myndighet.
Och du är frisk och du har inte haft någon diagnos tidigare?
Nej, jag har egentligen en god psykisk hälsa skulle jag säga. Jag kanske har haft liksom så här, lite ångest i tonåren eller sådär, men det jag tycker, alltså jag skulle gissa att jag har en bättre psykisk hälsa än genomsnittet kanske, eller så, svårt att veta, men nej, jag har inga.
Du har inte haft några besvär? Nej. Och hur gammal var du när du blev gravid med ditt första barn?
Jag var 26 år när jag blev gravid, 26 eller 27,
Och hur var graviditeten?
Det var en bra graviditet. Jag mådde väldigt illa i början och då var det inte så kul. Men utöver det så tycker jag att det var en liksom väldigt bra graviditet. Jag var väldigt pigg och glad och sådär. Jag blev liksom aldrig riktigt tung eller trött i slutet, utan fortsatte vara väldigt liksom, pepp på något sätt. Och så. Jag hade inte så mycket krämpor och det var kanske mycket därför som jag inte var helt utled i slutet, kan jag tänka i efterhand så. Det blev liksom aldrig fysiskt tungt och ingen foglossning eller sådär.
Och födde du på utsatt tid?
Det gjorde jag ungefär 3 dagar över tiden var jag, och det var liksom ganska lagom så. Men jag hade nog väntat mig att gå lite längre över tiden och tyckte väl bara att det var att det var toppen. Jag tyckte att det blev väldigt bra sådär.
Och hur var förlossningen?
Jo, men jag hade en bra förlossning. Gud, det var ju några år sedan nu, men jag var liksom aldrig rädd eller sådär. Och det gjorde inte fruktansvärt ont för mig heller. Utan jag kände redan ganska snabbt efteråt att det var en bra förlossning, och jag var liksom nöjd med min förlossningsupplevelse. Och rent liksom medicinskt så var det inga komplikationer så heller.
Nej. Det låter ju väldigt normalt allting.
Ja, det får man säga att det var.
Och vad hände sen?
Ja, vad hände sen? Det blev liksom ganska långsamt jobbigare. Första veckan så rullade allt på fint, men sen började vi få mer och mer problem med sömnen på olika sätt. Det var ju liksom min dotter som sov dåligt och hade lite ont i magen och sådär. Inte kolik kanske, men det var liksom, hon var besvärad. Och jag hamnade i alla fall i någon typ av snurra där jag sov väldigt lite. Och det var inte... Jag tror både jag och min sambo liksom gradvis kände hur det liksom var mer och mer uttröttande, och det blev, vi kände liksom inte, ja men liksom själva glädjen försvinner och sådär, och det kändes, situationen började väl liksom gradvis kännas mer övermäktig och så, men det var inget så här, det var väl egentligen inget extremt, utan det var bara att det smög sig på med mer, och då började jag ju också gradvis bli mer nedstämd, men inte heller jättemycket kan jag tänka. Alltså jag reagerade inte själv på att det var psykisk ohälsa, men sen kan jag ju tänka efterhand på att jag borde kanske ha märkt att jag tappade aptiten till exempel, och blev liksom lätt stressad och sådär.
Hur lång tid hade det gått efter din förlossning när du började känna lite att, så här, att nu mår jag inte bra?
Första gången jag slogs av att det var så här psykisk ohälsa, liksom att jag mådde dåligt psykiskt, att det inte bara var, innan var jag väl mer inne på att situationen var jobbig, att det var, vi inte visste hur vi skulle ta oss ur den, hur vi inte skulle lösa oss det, men sen var det en natt när min dotter var 8 veckor som, ja, men jag fick liksom som någon typ av stressattack, stresspåslag sådär, mitt i natten, när jag blev liksom bara uppvarvad och väldigt uppstressad och fick, ja men det var någon sorts ångest, och då tänkte jag så här, ja men, eller då trillade det väl på rätten ner för mig på något sätt, med att så här, ja men jag mår psykiskt dåligt, och då alltså då skrev jag det till typ, ja men till min familj och min sambos familj, och vi var så där, vi behöver hjälp och jag mår dåligt, och ja men sen var det ju ganska snabbt efter det också som jag så där började ringa vårdcentralen och BVC också. Jag blev liksom uppvarvad då, och då hade jag väldigt svårt att varva ner.
Mm. Hur lite hade du sovit? För tänker du att det var det som var den utlösande faktorn?
Jag tror det. För mig tror jag att det var så. Den läkaren som jag så småningom träffade sa att han trodde att för mig, så han kallade sömnbrist för min akilleshäl.
Mm.
Så jag tror säkert att det kanske var sömnbristen, tror jag på något sätt. För det som hände efter att jag fick den där typ, det som jag upplevde som någon typ av stressattack, det var ju att efter det så kunde jag inte sova. Alltså inte alls, och då kämpade vi, alltså vi kämpade jättemycket för att jag skulle sova. Vi ringde ju båda våra familjer, och de kom och var med min dotter och gick runt med henne, och jag fick liksom ligga i ett annat rum typ med ögonmask och öronproppar, och min sambo typ högläste för mig. Alltså vi gjorde allt vi kunde komma på för att jag skulle komma ner i varv, och det gick liksom hela nätter och jag somnade inte, och det var liksom, jag tror att de nätterna också, alltså som det kändes för mig, så var det som att jag fick den där stressattacken som varvade upp mig. Och så det som borde hänt då var ju att när jag blev tillräckligt trött borde jag somnat ändå. Men att någonting gick fel, så att det liksom inte blev så, utan jag kunde bara fortsätta hålla mig vaken. Så var ingenting på ett gäng dygn eller så där, några nätter och dagar. Men ja, det var så jag upplevde det i alla fall. Men
vad hände med dig då?
Ja, men de första dagarna så var det väl liksom mer normalt, men sen så småningom, så efter kanske 3-4 nätter när jag inte hade sovit nästan alls, så började jag, min sambo började uppleva att jag så där började prata väldigt mycket. Jag skickade väldigt mycket långa meddelanden till folk. Och jag hade själv liksom, mycket ångest, jättemycket ångest. Som bara, det var som att vi gjorde allt vi kunde för att jag skulle liksom hantera min ångest. Men det var som att den bara blev större och större för varje timme. Liksom. Det var som att, ja, men för mig kändes det som att min hjärna gick på högvarv och att det var extremt intensivt belastad. Jag var ju väldigt rädd att jag var inne på att jag skulle bli utbränd eller något. För mig kändes det som att så här, ja, men en hjärna borde inte klara av det här särskilt länge. Och det här var ju inte, det var inte så många dagar, men det var väldigt intensivt. Och jag sökte också ganska mycket vård då, så där. Jag ringde vårdcentralen själv, men de var väl inne på att jag var lite stressad och sådär. Och jag sökte, ja, men jag ringde BVC och allt möjligt sådär.
Men upplevde du, för att det här med att man blir liksom uppvarvad och agerar på ett sätt som man liksom inte normalt sett gör, som din partner upplevde att du gjorde, liksom, hur upplevde du det? Upplevde du någon slags de symptomen, liksom de här långa sms'en eller att du pratade mycket, liksom, hur upplevde du de sakerna?
Alltså jag upplevde ju hela tiden att det fanns förklaringar till det. Jag tänkte ju så här, jag var till exempel inne på så här, jag har varit nedstämd, så det är därför jag blir så glad och inte kan sluta prata. Är det så? Mm. Och det kändes rationellt för mig. Och jag tänkte väl liksom, jag har jättemycket att säga. Och jag upplevde också att efter några dagar, så först var jag ju ganska orolig, så där, håller jag på att bli knäpp eller något, men sen var det så där, nej, men då kom jag på att det håller jag inte alls på att bli, utan då tyckte jag liksom att det var väldigt adekvat, och då kanske min sambo snarare tyckte att jag började bete mig ännu mer märkligt och så det är liksom, ja, men man hittar ju förklaringar till hur man mår och så.
Men du var inne i en slags manisk period då?
Ja, precis, men det visste ju inte jag och inte han heller, och inte, utan de upplevde ju att jag blev konstigare och konstigare och pratade mer och mer, och jag märkte ju själv att de reagerade. För mig kändes det som att när jag pratade så såg de liksom besvärade ut, och jag förstod inte varför. Men jag märkte ju att de tyckte att jag var märklig. Och de sa massa grejer som jag gjorde, eller liksom små saker sådär, men som de tyckte var märkligt. Och jag tyckte hela tiden att jag kände mig väldigt missförstådd. Sen kan jag ju i efterhand förstå att de blev oroliga och tyckte att det var märkligt. Och det var märkligt. Men då kändes ju allting helt rationellt för mig.
Vad kunde det vara för små saker?
Ja, eller små saker. Men jag kunde ju liksom prata för mig själv och lite sådär. Och det var ju i någon sorts, det var inte så att jag hörde röster, utan det var liksom i någon sorts ångest. Men det kändes liksom, jag blev väldigt inne i mina tankar och väldigt upptagen av liksom min tankevärld på något sätt. Och då var det rationellt för mig då att prata med mig själv eller så. Men min sambo blev ju jättestressad av att jag gjorde det. Sen var jag också väldigt, väldigt rädd. Att jag var rädd att jag höll på att bli knäpp. Och då var jag rädd att jag skulle skada. Ja, dels skada mig själv var jag väldigt rädd att jag skulle göra. Jag hade sådär sömntabletter hemma som jag var jätterädd att jag skulle ta mitt liv på natten. Så jag tvingade min sambo att gömma dem på olika ställen varje natt. Och det hade jag ju panik över. Och jag hade ju panik över att jag var rädd att skada min dotter. Och hade liksom en plan om hur jag skulle göra ifall jag skulle få sådana tankar.
Hur du har plan på hur du skulle stoppa dig själv från att skada din dotter?
Ja, precis. Då var min plan att jag skulle åka hemifrån och ringa polisen typ. Och så sa jag att jag skulle bli pilgrimsvandrare efteråt, för då skulle jag förlora vårdnaden om henne. Men då skulle det ändå bli bättre för henne och mig typ. Alltså jag pratade jättemycket om det där, och min sambo blev ju också väldigt stressad av det. Sådär. Han var sådär, sluta prata om det. Eller så.
Och han fattade ju ingenting såklart, vad som för sig gick.
Nej, alltså det är ju verkligen en anhörig sjukdom eller vad man ska säga, för att det är ju jätte obehagligt för de anhöriga, för alltså både för partners men även mammor och pappor och syskon och sånt där. Om man är i en ny situation när man precis blivit förälder eller pappa eller sådär, och så märker man att ens partner börjar bete sig mer och mer märkligt, och ens partner har en annan bild av det, och man hamnar ju ofta mycket i konflikter. Alltså det är ju oerhört obehagligt. Jag var ju delvis rädd att bli knäpp, men på ett annat sätt var det ju obehagligare för min sambo, för att han jag förstod ju på något sätt inte riktigt vad som hänt förrän det väl hade börjat bli bättre. Men han var ju väldigt rädd att det aldrig skulle gå över. Det är ju inte självklart att det gör det liksom. När ens partner börjar bete sig knäppt så tänker man kanske inte, men det här går att bota.
Mm. när man är i en mani, så personen som är i en mani kan ju känna sig ganska oövervinnlig liksom, ja. Och stark och glad, eller liksom, eller glad, men ja, man kan känna sig väldigt liksom, stor portion självförtroende och så. Hade du såna symptom också?
Jo, men det hade jag. Jag tyckte att jag tänkte väldigt klart och liksom tydligt. Jag hittade ju liksom efteråt, jättelänge efteråt, hittade jag post-it-lappar överallt. Jag hade gjort jättemycket pilar om hur allting hänger ihop i världen och sådär. Och jag upplevde ju som att min tankebanor var väldigt klara och tydliga och liksom smarta, och att jag var väldigt produktiv och sådär. Sen när jag efterhand, om jag läser grejer jag skrivit, kan jag ju se att jag kanske var ganska omständig eller så. Sen var det ju aldrig på den nivån för mig, att jag liksom trodde att jag var gud eller så. Men det var ju absolut åt det hållet att jag...
Du kände dig smart.
Ja, jag kände mig absolut smartare och smartare. Särskilt efter, liksom, efter en viss punkt, eller vad man ska säga. Och det är väl den punkten efterhand som känns... Alltså när jag börjar känna mer, jag har koll på allt... Det var ju då som det började spåra på något sätt.
Och, mitt i allt det här finns det ju en bebis också. Mm. Ammade du?
Ja, det gjorde jag. Det var väl delvis där med amningen på något sätt som jag ville kämpa på med, trots att det var så knepigt med sömnen. Ja, men känslorna kring amning var absolut liksom väldigt närvarande. Men sen efter att jag träffade en läkare på vårdcentralen och sådär, hon var inte jätteorolig för mig, men hon skrev ut sömntabletter, och sen ringde jag efter ett par dagar och sa att jag ville ta dem. Och då var hon sådär, ja men du kan ta de här sömntabletterna men om bebisen börjar bli lite slö, så måste ni åka direkt in till barnakuten. Och då kände vi att nej, men det kan vi absolut inte, för att vi var ju så himla stressade ändå. Så då slutade jag amma. Och sen blev jag ju inlagd någon dag senare, och då hade väl det ändå varit väldigt knepigt.
Vad hände när du blev inlagd? Vem tog det beslutet?
Ja, det var ju inte jag, utan det var min svärfar och hans tjej som kom förbi oss och fikade, och så tyckte de tyckte att jag var skum. Och då tog de min sambo åt sidan och sa så här, ja, men vi vet inte vad som händer. Men, och han sa att han inte heller visste. Men, och då var de så här, ja, men ska vi fråga någon som vet då? Och så ringde de in till något sånt här, det finns akut psykiatriska nummer som man kan ringa in för rådgivning. Och då beskrev min sambo hur jag betedde mig. Och då sa de till honom att ja, men ni måste komma in direkt, annars är det farligt både för din partner och för dig och för bebisen. Och då blev ju han jättestressad såklart. Och han upplevde liksom att jag periodvis hade bättre koll och periodvis betedde mig knäppare. Så han var ju jätterädd att jag skulle skärpa till mig när vi väl åkte in. Så då åkte vi in direkt. De skjutsade in oss, min svärfar. Och min sambo hade jättemycket ångest. Så jag tänkte typ att ja, men han har ju i alla fall väldigt mycket ångest, så de kanske kan hjälpa honom lite.
Du hade verkligen inte sjukdomsinsikt?
Nej, det hade jag inte alls.
Och det är ju en del av sjukdomen.
Ja, men så är det ju. Mm. Jag övervägde överhuvudtaget inte att det skulle kunna ligga någonting i det de sa så. Utan jag trodde ju snarare att de skulle hjälpa honom med hans ångest. Så, jag hade ingen tanke på att jag skulle kunna bli inlagd så. Men sen åkte vi in, och min sambo ägnade tiden vi satt på akuten till att försöka stressa upp mig typ, för att han ville att de skulle märka hur knäpp jag betedde mig. Så han pratade bara nattsatt med mig, tror jag, och försökte få mig att gå i diskussioner, för då gick det ju mycket mer i låsning liksom, när jag inte kunde lugna ner mig. Så då blev jag ju mycket mer manisk, så jag pratade ju liksom hela tiden när vi satt i väntrummet. Och det kändes ju skitjobbigt att åka till psykakuten med en bebis. Man kände sig ju, ja, man känner ju, alla som sitter där känner väl att de inte alls passar in så, även om jag efterhand kan ju förstå att jag betedde mig minst lika konstigt som någon annan där, eftersom jag babblade konstant. Men sen på psykakuten så trodde de, alltså av någon orsak, det var liksom min sambo som kom först och pratade med dem, och de trodde att det var han som sökte hjälp.
De trodde det?
Ja, det är
för
ju lite märkligt.
Han hade så mycket ångest.
Ja, men för att han kom fram och babblade en massa, och de var så här, oj då, jag vet inte. Men Så först när vi blev uppropade så där av någon sjuksköterska så var hon så här, nej men det är ju du som står som patient till min sambo och tog blodtrycket på honom. Så stackaren så var ju väldigt så där, han bara, det är en helt surrealistisk upplevelse, det är ju hon som är sjuk och de tar mitt blodtryck. Och hon var så här, ja typ, jag vet inte, hon tyckte att det var jättekonstigt att vara där, vi var där, hon fattade ju ingenting. Och det var väl mycket för att det blev lite tokigt. Men sen var det ju då han som blev uppropad också då, då så vi kan prata först med läkaren. Och läkaren förstod ju att det var fel person, men det var väl på sätt och vis bra, för då fick ju min sambo berätta hur han upplevde mig först själv. Och läkaren sa ju redan då, utan att ha träffat mig, att så här, ja, men din sambo har ju blivit manisk. Och så sa han, ja, men det kallas förlossningspsykos, men han var sådär, ja, men det är inte så farligt som det låter. Man skulle kanske kunna kalla det bara förlossningsmani, sådär. Han ville liksom lugna ner honom så, och så sa han att ja, men hon kommer behöva bli inlagd, men hon kommer bli frisk igen. Så han blev ju väldigt, väldigt lättad. Så.
Och sen fick du träffa doktorn?
Ja, precis. Det fick jag göra och berätta hur jag upplevde det och sådär. Och då var jag ju också, jag hade väldigt svårt att prata, så jag hade svårt, eller sluta prata. Jag hade liksom svårt att sluta prata även när han skulle lyssna på mitt hjärta, var han sådär. Ja, men du får ta två andetag utan att prata nu. Går det, typ? Så att det var liksom, det var jättesvårt.
Minns du allt det här?
Ja, jag tror att jag har lite minnesluckor, men ganska mycket minns jag. Det var ett väldigt sådär sönderslaget rum, till exempel, där på psykakuten. Sorgligt att det är så det ser ut. Men, för då hade man väl verkligen behövt något annat för att känna sig lite normal. Men sen sa han till mig att jag var manisk, och jag tyckte ju bara att det var helt sjukt att läkaren feldiagnostiserade mig och att jag skulle behöva vara kvar där en natt, som jag tänkte, eftersom han sa att jag skulle få träffa överläkaren imorgon, och då tänkte jag att en överläkare lär ju förstå att jag inte är psykiskt sjuk. Men jag funderade överhuvudtaget inte på att han skulle ha rätt, så det fanns inte alls där för mig. Men det var ju väldigt, alltså väldigt obehagligt. Sen fick vi vänta kvar där, så kom det liksom två sköterskor och hämtade oss, och så fick man gå igenom massa korridorer till den här avdelningen. Det var verkligen en helt surrealistisk upplevelse. Och sen när vi kom dit
till avdelningen. Och lämna din bebis bakom dig.
Ja, precis.
Alltså bara det.
Ja, jag var ju så insnurrad i allt som hände, så på något sätt så tänkte jag inte så mycket på henne då. Men då fick man liksom.
Men får jag bara fråga en fråga. Du gick ändå för egen, alltså du, det är inte så här, det blev inte en tvångsvård, utan du sa så här, jag gör detta frivilligt för att ni kommer fatta imorgon att det är fel. Var det så?
Alltså han skrev ett vårdintyg, vilket ju det är för stadiet till tvångsvård, eller vad man ska säga. Och det var ju för att jag var tveksam till att ta mediciner. Jag trodde att om jag tog mediciner skulle jag förlora vårdnaden om min dotter, och det var liksom, alltså jag hade något resonemang bakom den kopplingen som i efterhand inte känns så sammanhängande, men då kändes det liksom knivskarpt. Jag var helt säker på att det var så. Det var nog liksom, ja, men det var nog snurrat om i så fall skulle de tro att jag hade låtsats. Ja, jag vet inte ens i efterhand vad det var, men det kände, då kändes det, alltså då visste jag att det var så. Så jag ville absolut inte ta mediciner, och därför skrev han ett vårdintyg. Och sen när jag träffade överläkaren på morgonen så tvångsvårdade han mig då. Och sa att jag behövde ta mediciner ändå. Så det var ju.
Och då har man inget val?
Nej, precis. Nej, det var ju tydligt redan när jag pratade med den första läkaren. Han frågade ju egentligen inte, utan det framgick på något sätt på hans tonfall att jag inte hade något val om att stanna kvar. Så han var väl lite sådär, så här kommer det bli. Och det kändes ju också, ja, men liksom helt surrealistiskt. Jag tänkte väl liksom att det finns någon sorts trappa i psykisk ohälsa. Att jag har ju liksom aldrig ens gått till en psykolog. Och sen så helt plötsligt blev jag tvångsvårdad. Det kändes liksom, jag var otroligt chockad över det verkligen. Det var verkligen en.
Vad kände du då? Kände du skam eller var du arg? Eller?
Jag tror att jag kände. Alltså någon sorts overklighet. Det kändes som att liksom hela min liksom verklighetsuppfattning bara. Alltså jag minns när jag kom in dels på avdelningen och de var så där här i tvättmaskinen typ, som att jag skulle bo där. Och sen så tog de med mig till mitt rum och så stod det så här Tove vid dörren, och så tittade man in på det där rummet på psyket och så var det så här. alltså hur kan det hända? Och då kändes det verkligen som att liksom, ja, men som att typ verkligheten typ skakade på något sätt, att det var så här, ja, det var oerhört overkligt. Det var liksom, det tog lång tid för min hjärna att förstå att det hände och att det hände mig. Jag har ju liksom känt mig normal hela mitt liv. Och ja, det var ja, men bara så himla konstigt. Och sen kändes det ju också, jag vet att jag skickade något meddelande till min sambo precis, och då använde jag liksom alla smileys som finns i, för att jag bara, det här känns alla känslor samtidigt. Det var liksom både den jätteledsna och den arga och den glada, och liksom det var ja, jag kände väldigt mycket och hade ju svårt att sortera det också på något sätt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se, som är en informationssida från Bayer.
Jättebra informationssida. Den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst.
Mm.
Och det vi tänkte prata om idag, det är att det finns något som heter samtalsguide på den här sidan.
Mm.
Och det är ett formulär där man får en massa frågor, till exempel så här, att komma ihåg att ta med preventivmedel dagligen är inget problem för mig, eller ibland svårt, eller inte min grej.
Mm.
Eller om jag blev gravid nu och så vidare. Liksom. Så att man får kryssa i en massa frågor och ta ställning och fundera innan du träffar din gynekolog eller barnmorska. Så att du liksom verkligen får med alla frågor som är viktiga för dig i det där mötet.
Ja.
Så man kan fylla i den på den här hemsidan, så kan man skriva ut den här blanketten och ta med den.
Ja. Jag skulle säga att det verkar ju som att det är framförallt 4 kategorier som är väldigt viktiga. Och sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och sådär, och din historik. Men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är, eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen. Hur viktigt det är att man inte blir gravid. Användning av hormonella preventivmedel. Och om man vill påverka sin menstruation på något sätt. Så det verkar som att det är de 4 kategorierna som man bör fundera på innan man väljer ett preventivmedel. Man får bra guidning i hur man ska svara på de här med olika kategorier och olika svar. Och sen så tar man med sig det till sitt möte med barnmorska och gynekolog, och då är man väl förberedd.
Och jag lovar er att om ni gör det här innan ni går till en barnmorska eller gynekolog, då kommer ni få mycket bättre hjälp. För att det här är liksom ingenting som bara finns i en, utan man måste liksom fundera lite på så här, vad är viktigt för mig? Vill jag ha mens eller inte? Och så vidare. Så att gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där och gör den här
samtalsguiden.
Tack Bayer för att ni har utvecklat denna braiga sida om preventivmedel.
Det är otroligt bra. Tack så jättemycket.
Tack. Hur var det sen att ligga inne och vårdas på psykiatrisk avdelning?
Ja, men väldigt speciellt alltid, tror jag, men kanske särskilt som nybliven förälder. Det är sån krock på något sätt med hela bilden av, alltså hela ens egen bild av att vara en nybliven mamma. Och det här är ju liksom motsatsen. Helt plötsligt känner man sig farlig. Helt plötsligt så vill de inte vara själva mer än. De kollade ju till mitt rum en gång i timmen hela nätterna. Liksom. Och man var ju inlåst. Och bara det är ju så fruktansvärt konstigt. Och märkligt också. Liksom, ja, men att vara i den positionen som är någon sorts motsats till liksom
rosa moln och babygull.
Ja, och precis det här liksom, hon händertagande mamman, och sen så är man snarare nej, det var verkligen, det gick liksom inte alls att få ihop. Så det var väldigt, och också så himla märkligt att man liksom hela sitt liv bestämt över sig själv och varit en vuxen människa, och sen så bara helt plötsligt är det liksom någon gubbe som liksom bestämmer allt över en. Och ens kropp och vad man ska ta för mediciner. Och vågar ju liksom inte ens fråga hur länge jag skulle vara där. För då var jag rädd att de skulle tänka att jag var skeptisk till vården. Och att det skulle ta längre tid innan jag blev utskriven. Så det var väldigt sådär, tänk inte på att du är inlåst. Tänk inte på att du är inlåst. Lite som en hissfastnar liksom. Att man, ja men liksom klaustrofobiskt.
Men du fick mediciner då redan första kvällen, tänker jag. Sov du då?
Eller jag fick sömntabletter första natten, eftersom jag inte ville ta mediciner och inte hade träffat överläkaren än. Men sömntabletter kunde jag tänka mig ta, antagligen för att jag redan hade tagit ett tag. Men sen vaknade jag mitt på natten och tänkte att jag behövde förklara för personalen någonting. Ja, någonting. Och så gick jag ut till dem när de satt i tv-rummet, liksom, sådär som de gör på natten på psyket. Och försökte förklara. Men det liksom trasslade till sig. Och jag fick panik. Och så slutade det bara med att jag sa typ så här. Alltså jag tror jag sa skada barn. Typ, nej, nej, nej. Hjälp, 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 hjälp. Alltså jag tappade liksom. Och då, alltså jag har typ aldrig känt mig så. Eller uppenbarligen har jag aldrig känt mig så knäpp som då innan eller efter. Och då liksom tog de mig tillbaka till mitt rum och frågade om jag inte skulle ta lite mediciner ändå. Och då sa jag ja. Men sen på morgonen var jag ändå väldigt säker på att jag inte skulle ta mediciner. Men det gjorde jag ju ändå, för då fick jag ju träffa överläkaren. Och jag förklarade varför jag inte ville ta mediciner. Men han sa att jag var tvungen. Och då tänkte jag att jag inte skulle få träffa min dotter igen. Det kändes väldigt, jag vet att någon sjuksköterska sa sådär, ja men Tove, du kommer få komma hem till din familj igen. Och det var sådär, nej. För jag, liksom, jag visste att det inte var så. Men det var bra mediciner. De hjälpte väldigt bra och ganska snabbt för mig då. Sen när jag väl tog dem.
Jag blir så otroligt berörd. Jag sitter här och småtjurar lite. Nej, men det är ju just, alltså man har ju, jag är ju mamma och jag har sett många mammor, och det är en, liksom, det är en så otrolig skör period som det är, fast man inte är sjuk. Och att det är så svårt att föreställa sig hur det är att hamna i den situationen där du hamnade. Och att vara så oförberedd. Och jag tänker hela din familj, alltså att vara så oförberedda på att här kommer en bebis och här kommer en mamma som ska få en psykos. Sjukdom. Det är så tufft.
Ja, verkligen.
Och vad hände sen, Tove? Du berättade för mig förut att du var inlagd i 11 dygn. Det är ganska länge.
Ja, precis. Det är ganska länge. Jag hade ganska mycket permissioner, så att min svärfar ställde upp och skjutsade mig fram och tillbaka till Kungsholmen. Ja, men liksom nästan varje dag.
Bodde du här i Stockholm då?
Ja, precis. Bodde ett studentområde en bit därifrån. Så du körde mig fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och det var ju fantastiskt att han liksom hade familj som kunde hjälpa oss med det. Så att jag kunde komma hem och vara ett tag hemma varje dag. Sådär.
Kände du anknytning till ditt barn? Eller kände du distanserad?
Alltså jag hade väldigt mycket känslor kring den perioden. Jag liksom ifrågasatte på något sätt min anknytning. Jag märkte ju att så här, jag kände mig avtrubbad. Och när jag kom hem, liksom, jag var trött. Och ett period var det nästan så att jag kände att det var ganska skönt att åka tillbaka till psyket. Och då kände jag också så här, vad är det för fel på mig som tycker att det är skönt att åka ifrån min bebis tillbaka till psyket, liksom. Det är helt knäppt. Men sen var det någon där och någon skötare eller så som pratade lite, eller liksom han såg att jag var ledsen och han sa sådär, ja men du vet ju ganska starka mediciner, man blir lite avtrubbad. Och då tröstade jag mig delvis med den tanken. Och det var säkert delvis så, om inte annat så var det väl också det jag behövde höra. Men för man blir ju liksom, jag märkte ju, jag slöddrade och jag var ju väldigt trött och sådär. Så på det sättet kanske det inte var så konstigt att jag inte, ja men att det var svårt för mig sådär känslomässigt.
När insåg du att du var sjuk? Jag tänker, för du blev utskriven efter 11 dagar. Hade du insikt då? Hade du sjukdomsinsikt då?
Ja, men då hade jag nog. Och, alltså, det kom gradvis skulle jag säga. För att först var jag väl inne på att så här, nej, men det var ingen psykos, men det var någon stress kanske. Eller något sånt där. Alltså, jag hade såna här halvförklaringar. Typ. Och ett tag var jag väldigt triggad av om någon nämnde ordet psykos. Och tyckte inte alls att det var okej eller så. Men sen kom det väl liksom, det kom liksom, jag var ju relativt snabbt så var jag ju okej med att ta medicinerna. Kanske bara efter något dygn eller sådär. Och okej med att vara där på något sätt. Men sen tog det väl ganska lång tid innan jag bara, det var en psykos och det är okej att det var en psykos. Liksom.
Hur, står du fortfarande på medicin?
Nej, det gör jag inte, utan de trappade av det gradvis. De började trappa ner liksom redan medan jag var inlagd. Och sen så var det kanske under ett halvår som de bara gradvis fasade ut det så.
Och sen blev du gravid igen ganska snart därpå, eller?
Ja, ganska långt efteråt.
Ganska långt efteråt.
Ja, ja, precis. Jag har en ettåring också. Så att, och det var väl delvis...
Alltså, ganska långt, din äldsta är 5 år, så jag skulle inte säga att det är jättelång tid.
Nej, precis, ja, men 4 år emellan. Ja. Nej, men kanske längre, jag tror kanske längre än det hade varit om det inte det här hände.
Vad kände du då när du blev gravid?
Ja, alltså från början så var det väldigt främmande för oss att vi skulle få till barn. Alltså vi sålde alla bebisgrejer och sådär, jag hade ingenting. För att det kändes liksom att så, men som att det inte fanns, och just därför att det var liksom ett trauma både för mig och för min sambo. Det kändes liksom helt tokigt. Så delvis, alltså vi var väl säkra på att vi ville vänta så länge, att vi hade ett ganska stort äldre barn som sover bra och sådär, och att allt annat runt var väldigt stabilt, och vi sparade också ganska mycket pengar innan, för vi tänkte att vi ville göra, ja men på ett annat sätt. Så vi hade planen redan innan att vi skulle vara hemma länge tillsammans. Det var därför vi hade en bebisbuffert. så gick väl tankarna.
Och sen hade du någon, tyckte du att det var något särskilt fokus också på dig under graviditeten från mödravården och så?
Nej, alltså det var ju inte riktigt som jag hade tänkt. Jag trodde nog att de skulle haft det. Jag hade ju läst på en del om psykos eftersom jag jobbar i min ideell organisation som jobbar med psykisk ohälsa hos föräldrar som heter Mamma till Mamma. Och liksom via dem så har jag lärt mig en del. Mm. Och jag visste ju att det är en ganska hög återfallsrisk. Alltså det är ju 50% återfallsrisk, så det är ju faktiskt brutalt högt. Sen trodde jag kanske inte att det var 50% för mig personligen. Då vet jag inte om jag hade vågat. Men det är ju ändå markant så, och vi var ju rädda för det. Sen kände jag mig väl trygg med liksom vår plan, för vi då kom ju fram till att vi skulle vara hemma 3 månader tillsammans i början. Och då skulle jag få sova helt enkelt. Väldigt mycket.
Kunde du sova?
Jo, men det kunde jag göra. Och jag sov ju också mycket bättre i och med att jag var trygg med att liksom, även om det här blir en pissnatt nu, så är min sambo också hemma och tar barnen och jag kommer få sova då. Så jag var liksom inte stressad över sömnen, utan det var sådär. Det hade ju som, han är född i december och det är liksom... Jag var väl uppe ungefär dygnets ljusa timmar. Och sen så det var ju, jag sov ju väldigt, väldigt mycket den perioden.
Hade du ingen psykisk ohälsa under postpartumtiden med barn nummer 2?
Nej, hade nog faktiskt inte det. För mig var det väldigt skönt att vi var hemma tillsammans. Så att vi kunde liksom... Och vi hade liksom... Vi hade massa sådana där... Vi gick ut en stund varje dag. Alltså, om man är 2 så kan man ju hjälpas åt. Och vi var ju också 2 stycken som båda var väldigt fokuserade på min psykiska hälsa. Så det blev ju precis som att vi själv hade gjort någon sorts liksom så här preventivt arbete. Så. Och jag var inte så orolig eftersom vi hade den här planen. Och jag sa det till alla och sådär. Men sen så i efterhand så kan ju jag ifrågasätta varför de inte hade bättre koll på mödravården. Jag berättade ju redan när jag blev inskriven att jag hade haft en postpartumpsykos, och det liksom framgick också i de här formulären man fyller i. Så de var ju väl medvetna om det, men jag vet inte om de inte hade några rutiner eller om de inte tillämpade dem. Men...
Eller de kanske hade något som inte du märkte.
Ja, kanske. Att man från liksom... början så skrev hon in mig på sådana här program som är att man liksom lågriskprogram, så att man ska ha digitala träffar i början och slutet. Sen ändrade hon i sig och var så här, nej men du kan nog ändå komma på en fysisk träff i slutet. Men hon hade liksom ingen som helst... Alltså jag tror att de på något sätt undervärderade risken, för att de fick ju, även om de skrev med det i sin journal och sådär, så var de ju inte tillräckligt tydliga för att de skulle märka det på BB eller så. Så de visste ju inte det på förlossningen eller på BB, och eftersom jag då själv... Ja.
Det är en riskfaktor.
Ja, ju, det borde klart. De ju
alltså, det måste de ju ha vetat.
Ja, det hade varit ganska enkelt för dem att göra vissa åtgärder. Alltså jag hade ju velat se att de... Till exempel så är en ganska enkel sak man kan göra att man kan stämma av med partnern och mig såklart hur jag mår, men man kan ju även prata med min partner om hur han upplever det och sådär. Jag vet att man i vissa regioner och andra länder och sådär specifikt liksom bjuder in partnern redan under MVC-tiden och liksom utbildar partnern om riskfaktorer och vart man ska vända sig och sådär. Sådana grejer kan man ju göra utan att det är några jätteingripande åtgärder. Så att,
ja, men och kommunicera till förlossningen och BB att det här är en mamma som har genomgått en postpartum psykos.
Man måste hålla koll på.
Man måste hålla koll.
Ja, men det tycker jag verkligen, just i och med att man själv inte har någon sjukdomsinsikt. Nej, symptomatiskt, så är ju det jätteviktigt att de håller lite koll. Så det blev ju fel, och jag anmälde faktiskt dem i efterhand, och jag hade ganska dåligt samvete att jag gjorde det, för jag tyckte att jag hade en snäll barnmorska och sådär, men jag tyckte väl efterhand att så här, ja, men jag blev orolig att ni inte har
koll,
ja, har koll liksom för framtidens skull. Så, så då, de skrev att de hade ändrat i något PM och att det hade blivit tokigt och sådär, så att, jag hoppas väl att det ska bli bättre i framtiden.
Och det är sånt som anmälningar ska leda till, att man gör en koll och en förbättring av en rutin som gör att man inte kan missa sådana här saker. Men du, hur är din relation till din dotter idag, ditt första barn? Har ni en helt normal, eller har du någon, är det någon skillnad mellan relationen till din dotter och din son?
Nej, det skulle jag säga att det inte är för mig. Jag var orolig i början med min dotter, och vi gick också lite till BUP, just för att jag var lite orolig över anknytningen och så. Efterhand tänker jag att det kanske inte var något direkt problem, mer än att jag var väldigt liksom uppe i den upplevelsen jag haft. Alltså att jag hade den liksom, själva den traumatiska upplevelsen, att jag tänkte väldigt mycket på det och sådär. Men sen när det la sig så upplevde jag att det inte var något problem sådär. Jag tycker att det känns som att det är långsiktigt. Alltså det känns inte som det påverkar mig idag längre. Men första kanske året så var min tankeverksamhet väldigt, väldigt mycket i någon sorts... Alltså jag hade svårt att sluta att tänka på det hela tiden från morgon till kväll. Sådär. Så det var ju en väldigt annorlunda upplevelse att få barn första gången versus att få barn andra gången. Mm. Det var ju verkligen motpoler sådär.
Mm. Vilken bra partner du verkar ha. Han verkar ha koll på läget.
Ja, men jag tror han var ju väldigt orolig andra gången. Det var ju liksom det var väldigt viktigt för honom att vi hade en plan också. Och att han var hemma och så. Annars hade det nog varit mycket svårare för mig att liksom få igenom. Det var ju vår första upplevelse som gjorde att vi vågade vara hemma tillsammans 3 månader. Och det är verkligen en fantastisk start på ett föräldraskap som jag är väldigt glad att vi fick, att få starta i det liksom lugnet. Det var sån trygghet under hela graviditeten. Det är ju väldigt väldigt viktigt vilken partner och vilket liksom nätverk man har. Det verkligen prövas. Sen vet jag ju att han var rädd. Han var ganska rädd att jag skulle amma och sånt där. Jag valde att amma även andra gången. Han var rädd att jag skulle liksom fastna i det, inte så att sömnen blev dålig, men att jag skulle vara så här, nej jag ska fortsätta typ. Så jag fick, ja men vi hade massa flaskor och ersättning hemma hela tiden, och jag var så här, ja men jag lovar att vi ska ha låg tröskel till och liksom ta till flaskan ifall det känns jobbigt. Och vi gjorde också det, bara ibland nästan bara för att avdramatisera sådär, att jag åkte till matbutiken och han
fick flaska lite.
Ja, precis, mest för att det liksom såhär, nej, men det ska inte vara någon tröskel.
Nej.
Att,
ja. Men du Tove, jag tänkte att du skulle få avsluta med att berätta om Mamma till Mamma. Vad är det för någonting?
Ja, det är en ideell organisation som funnits sedan 2017. Och vi bedriver egentligen verksamhet med, ja, kring psykisk ohälsa hos nyblivna och blivande föräldrar. Och inte bara på postpartum psykos då, utan även depression. Och via oss så kan man komma i kontakt med en stödförälder. Så det är alltså någon som haft egen erfarenhet av psykisk ohälsa som man kan få mejla med. Och som, ja, det handlar ju, det är liksom peer support. Att man delar känslor och vi försöker lotsa lite i och söka vård och sådär. Och sen har vi också då senaste året egentligen så har jag tillsammans med en annan tjej som heter Julia startat upp verksamhet som är mer inriktad på postpartum psykos. Då har vi startat en stödgrupp där man för drabbade. Och sen kommer vi också försöka ta fram lite mer informationsmaterial och sådär. Det var väldigt traumatiskt för min partner och för alla partner tror jag att komma hem och googla postpartum psykos och så finns det liksom den informationen som finns i. Ja, men liksom väldigt skrämmande. Och man behöver ge familjerna den situationen men liksom mer hopp. För att det är ju en behandlingsbar sjukdom. Det finns effektiva behandlingsmetoder och man blir frisk igen.
Så många, många får en diagnos.
Ja, precis. Men ska själva man psykosen är ju behandlingsbar.
Absolut.
Men väldigt många får ju en liksom bipolär sjukdom eller så. Men det finns ju antipsykotiska läkemedel och ECT och sådär som funkar ganska bra för många. Så att, ja, men det är jätteviktigt att man får vård. Och det är jätteviktigt att vården upptäcker det. Men det går, ja, men det finns ju liksom bot.
Ja. Och Mamma till Mamma, var hittar man er på nätet?
Precis, ja. Man kan via en hemsida, mammatillmamma.com, och annars har vi både Instagram och Facebook så man kan komma i kontakt med oss. Och man får gärna mejla också in om man känner att man, alltså vi vill gärna utveckla den här postpartum psykosverksamheten, så om man har tankar eller så, eller om man jobbar inom vården och vill hjälpa oss att nå ut och utveckla det här, så får man gärna kontakta oss också.
Jättebra. Tusen tack Tove.
Ja, tack.
Jag är jätteberörd av din berättelse och så glad också att du delar det här, för att det är ju någonting som vi inte pratar så mycket om med psykisk ohälsa hos nyblivna föräldrar. Så tack så jättemycket för att du kom hit då.
Ja, tack så jättemycket själv.
Hej då.
Hej då.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.